Vi ska fortsätta på vårt tema Sunday School Stories som vi har tillsammans med söndagsskolan. Vi tycker att det är bra att liksom, vi har samma budskap för alla åldrar varje söndag. Sen blev det kanske lite olika betoningar och lite olika tyngd i undervisningen. De kör de tuffa grejerna, vi tar det lite enklare här så att vi kan förstå. Men det här har vi hållit på med under den här terminen och jag tänker att det här är jättebra, så det här kanske vi fortsätter med. Vi har haft ett litet break kan man säga, på ett sätt. Vi hade en församlingshelg när vi talade om att leva helhjärtat, att vara helhjärtade och så. Sen hade vi Alla helgons dag som också hör ihop med det här på ett sätt. Men ändå den bröt lite grann kedjan av bibeltexter. På något sätt när Aron predikade fantastiskt bra om det hopp som vi har i Jesus Kristus. Vi är inne liksom i ett avsnitt där vi under en del några söndagar då har sett lite grann på Jesu bakgrund, hans uppväxt och liksom så här. Och den första tiden, vi har predikat lite grann om Johannes döparen för ett tag sedan. Vem var han och vad betydde det? Vi såg på en text som handlar om när Jesus var 12 år och dök upp i templet, eller sagt han hängde kvar i templet. Hans föräldrar försvann men han var kvar, och sen så liksom väldigt märkliga föräldrar efter lång tid så upptäckte de, oj, Jesus är inte med när vi är på väg tillbaks och så där. Ja. Så vi gjorde en orosanmälan på det. Men vi är framme idag vid ett speciellt tillfälle som handlar om när Jesus döps i floden Jordan. Och vi ska gå till Matteus, tredje kapitlet. Jag tar fram min bibel. Jag har hört av en del bibelskoleledare, Pommer, som leder bibelskolan Equip. En svensk bibelskola på Cypern. De möter massvis med ungdomar. Det är den mest populära bibelskolan tror jag i pingströrelsen i alla fall just nu. Svensk pingströrelse just nu. De har ett världens tryck på ansökningar. Men de säger, de märker så mycket att det finns en massa unga människor som aldrig har sett en vuxen människa läsa Bibeln innan till. Utan allting är på telefoner och datorer och grejer. Så jag tänkte, vi kan väl läsa en text i en fysisk bibel. Så har du sett någonting av det idag? Och för dig som tycker det är jättejobbigt så finns det nu där också. Det står så här, Matteus 3, från den 13:e versen. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa, jag behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade honom, låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Amen. Det är en av de första saker som jag funderar på när jag läser och studerar en bibeltext som jag ska predika över. Det är det här. Vilka frågor väcker den här texten? Jag tror att det är ett rätt vettigt sätt att närma sig en bibeltext som man ska predika över. Ja, men vilka frågor väcker den här texten? Och sen så inser jag i det då att det kanske är olika frågor som växer hos dig som växer hos mig. Och så där. Men ändå så tycker jag att det är väsentligt att ändå fundera över det. Ja, men vilka frågor kan den här texten väcka? Och så försöker man i sin predikan att svara på de frågorna. Då kan det ju vara så. Som predikant. Det har nog hänt mer än en gång att man som predikant svarar på frågor som ingen människa ställer. Men det här är frågor som du borde ställa Jag tänker när jag blir pensionär om ett par år så ska jag skriva en bok som ska heta liksom, frågorna du borde ha ställt. Svaren på frågorna du borde ha ställt. Medan du hade chansen. Nej. Nej, jag bara skojar. Det ska jag inte göra. Eller också gör jag det. Det kan ju vara kul. Men finns det någonting i den här texten som är svårt att förstå? Finns det någonting som behöver förklaras? Är det någonting i den här texten som förutsätter en viss kunskap eller insikt? Och i den här texten tänker jag så finns det en stor och övergripande fråga. Och det är ju den här, varför? Varför blir Jesus döpt? För som vi sa för några veckor sedan när vi pratade lite grann om Johannes dop. Johannes dopet, alltså det är dop som Johannes utövade. Det var ett dop som handlade om syndabekännelse och omvändelse. Och det står i den här texten som vi läste för ett par veckor sedan i början av det här kapitlet. Att folket i Jerusalem och hela Judén och hela Jordanområdet kom ut till honom. De bekände sina synder. Och döptes av honom i floden Jordan. Och Johannes själv säger lite senare i kapitlet att jag döper er i vatten till omvändelse. Och Jesus behövde inget av det. Han hade ingen synd att bekänna. Han hade ingenting att omvända sig från. Det vet vi. Alltså Paulus skriver i andra Korintierbrevet att han visste inte av någon synd. Han visste knappt vad synd var. Och Hebreerbrevets författare säger att han, Jesus, prövades i allt på samma sätt som vi, men utan synd. Och samma författare konstaterar att det var exakt det som behövdes. Det står i Hebreerbrevet 7:27 att en sån överste präst var det som vi behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad, avskild från syndar och upphöjd över himlarna. Petrus skriver, han gjorde ingen synd. Svek fanns inte i hans mun. Och Johannes bekräftar i sitt första brev att ni vet att han trädde fram för att ta bort synder och att synd inte finns i honom. Och det här är Johannes döparen väldigt tydlig med att det har han fattat. När han säger till Jesus, ja men du behöver inte det här. Det är jag som behöver döpas, inte du. Och ändå så säger Jesus som svar på Johannes döparens invändning att nu gör vi det här. Och han förklarar också varför. För han svarade honom, låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske i sin stora nåd. Och där finns ju igen då ett sånt här ord. Som vi, tror jag i alla fall, i stort sett bara använder i kyrkans värld. Rättfärdighet. Det är inget du läser i Aftonbladet varje dag. Du läser inte ens Aftonbladet varje dag. Nej. Alltså det här är ju ett ord, rättfärdighet, det är ju ett ord som är extremt centralt. Ett viktigt ord i vår bibel. Finns faktiskt 291 gånger i Svenska folkbibeln 2015 som är den som jag använder mest. Det är fler gånger, kuriosa, det är fler gånger ordet kärlek finns i samma bibelöversättning. Det är utan tvekan rättfärdighet, rättfärdig och rättfärdiggörelse. Ett av de viktigaste begreppen i vår teologi. Ändå har jag en känsla av att betydelsen är lite diffus för ganska många av oss. Om jag skulle be dig, kan du stå upp och förklara för klassen här vad rättfärdighet betyder, så är det inte helt lätt. Och det är ett komplext, det är ett stort begrepp. I min grekiska dictionary, vad heter det, ordbok, lexikon, ordbok heter det väl. Så spänner ordet rättfärdig och rättfärdighet, de två orden, spänner över 7 tättskrivna sidor. Nu är det en dictionary som är i 48 band. Jag säga, det är inte riktigt, men många band. Lägger man till den hebreiska delen av samma ordbok så är det ytterligare 8 sidor. Så nu börjar vi. Nej. Jag ska naturligtvis inte gå igenom allt det där. Det lovar jag att jag inte ska göra. Men det har blivit lite grann tradition, har jag upptäckt nu i de här predikningarna, i den här predikoserien, att vi gång på gång går liksom way back i historien för att hitta bakgrund och hjälp till förståelse. Och det tänker jag att vi kanske ska göra lite grann. För jag tror att ganska många av våra tankar, de går till områden som handlar om juridik, om moral och etik. När man hör ord som rättfärdig och rättfärdighet. Alltså man likställer det någonstans med en etisk och moralisk och social rättvisa. Och det finns i det här begreppet. Det är en del av det begreppet. Men skulle jag säga, mer än någonting annat så handlar det om att vara rättfärdig om relation. Om vår relation till Gud. Om vi går långt, långt tillbaka i historien så väljer Gud ut ett folk. Det häftiga är att han väljer ut det folket innan det ens finns. Han väljer ut det folket när det består av en man och en kvinna, Abraham och Sara. De hette inte så då. De hette Abraham och Sarai. Men det är en annan grej. Men Gud väljer det här folket. Och så sluter han ett förbund med dem. Och det är ju annat sånt där ord som man inte använder så ofta. För det här handlar inte om Svenska fotbollförbundet. Det är väl det enda tillfälle vi använder det ordet. När vi gråter över vårt landslag. Men det här handlar om ett förbund. Alltså en sorts en överenskommelse. Eller ett avtal. Eller en relation i ömsesidighet och överlåtelse. Och för att liksom vi ska förstå vad handlar det här om. Så ett äktenskap är ett förbund. Det är liksom två stycken som inte bara bestämmer sig att vi kan väl bo tillsammans i ett hus någonstans. Utan liksom man ger sig till varandra. Nu är det inte du och jag, nu är det vi. Och det är liksom själva tanken i ett förbund. Det är en ömsesidighet och en överlåtelse till varandra. Och det sluter Gud med det här folket som knappt ens finns. Och i det förbundet så finns ett antal liksom förbindelser, villkor, man ska säga själva innehållet. Där Gud lovar att jag ska vara er Gud. Jag ska skydda er, jag ska bevara er. Jag ska alltid finnas där för er. Jag ska välsigna er, jag ska låta mitt ansikte lyser över er och vara er nådig. Jag ska vända mitt ansikte till er och ge er frid. Och folket, den andra parten då i det här förbundet. De har en grej de ska göra egentligen. De ska älska Gud av hela sitt hjärta, hela sin själ, hela sin kraft, av allt sitt förstånd. Och sin nästa som sig själv. Det är grejen. Det är liksom själva innehållet i det här förbundet. Och lite förenklat uttryck skulle man kunna säga att rättfärdighet, det är de här ramarna. Villkoren, så här lever vi i den här relationen. Och grejen är, om du tänker efter lite grann, så finns ju de här reglerna, oftast uttalade, de är inte skrivna så här, men de finns ju egentligen i varje typ av relation. Det finns en sorts kodex för hur man uppför sig, hur man lever tillsammans. Man har det i ett äktenskap. Man håller sig till varandra. Det är ju basic liksom. Eller det finns liksom där. Och i det här relationen mellan Gud och hans folk så finns de här ramarna som är rättfärdighet. Där det... Medan rättfärdig handlar om personerna som lever i den här relationen av rättfärdighet. Gud är rättfärdig, säger Guds ord, därför att han håller förbundet. Människan räknas som rättfärdig. Tänk att det står inte att hon är det. Riktigt. Utan det står att hon räknas som rättfärdig när hon lever i trohet. mot det förbundet. Och det är ju samma sak. Liksom. Man håller förbundet. Och egentligen så skulle man kunna säga att rättfärdig och rättfärdighet betyder att relationen är rätt. Att allting står rätt till i relationen. Att det är som det ska mellan oss. Och för att det ska kunna funka så ger Gud människan till sin hjälp en rad med bud eller om du så vill lagar och regler. Det är inte lagarna och reglerna i sig själv som gör människan rättfärdig. Utan de är till för att hjälpa Guds folk att leva i trohet mot förbundet. Att vara trogna det förbund så att man kan stå i en rätt relation. Och om man då tar de 10 budorden, vi kokar ner det till dem, så är det ju så att de flesta människor faktiskt någorlunda, skulle jag säga, klarar av 9 av dem. De flesta av oss slår inte ihjäl sig där jättemånga människor varje dag i alla fall. Eller hur? Och vi är klara någorlunda hyfsat, kanske inte alltid, men någorlunda hyfsigt att tala sanning. Och att en del av oss, mina barn till exempel, är alldeles underbara exempel på att hedra sin far och sin mor. Nu skojar jag lite. Nej, de är underbara. Men alltså, vi klarar det där. Men så kommer det ju liksom till det här första budet. Det som inleder alltihop. När Gud säger, du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Och så spricker alltihopa där. Gång på gång. Genom hela Israels historia. Genom hela mänsklighetens historia. Och genom hela din historia. Så är vi liksom präglade, och min också. Präglade av vår oförmåga. Att faktiskt älska Gud av hela hjärtat, av hela vår själ, av all vår kraft och av allt vårt förstånd. Och då kunde ju Gud, när han märker det, kunde han ju ha struntat i alltihop. Eller hur? Kunde ju gett upp. Det här går ju inte. Det här fixar de inte, det här klarar de inte av sig, då får de väl vara då. Skapa några andra människor på någon annan planet, någon annanstans. För det här funkar ju inte. Men Guds kärlek till oss människor är så stor. Han säger i Jeremia 31, med en evig kärlek har jag älskat dig. Det betyder att det finns ingenting som ändrar på den. Och du som har läst de profetiska skrifterna, kanske speciellt den här 12 profetboken, de 12 mindre profeterna som gick igenom för ett par somrar sedan. Du vet att gång på gång uttrycker Gud genom sina profeter, liksom, hur skulle jag kunna släppa taget om dig? Hur skulle jag kunna skicka iväg dig, Jakob, som man kallar sitt folk? Det var jag som lärde dig att gå. Hur skulle jag kunna släppa dig? Det är liksom Guds budskap till mänskligheten. Hur skulle jag kunna släppa taget? Gud vill ha den där relationen. Han vill ha den relationen. Han vill ha den med dig. Han vill ha den med mig. Han vill ha den med mänskligheten. Gud älskar människor. Och därför så behövdes på något sätt en annan grund för förbundet. Något som gör att relationen och förbundet kan funka trots att vi inte fixar att leva upp till villkoren. Man kan uttrycka det så här också. Det behövdes en rättfärdighet som etableras på ett annat sätt än genom vår mänskliga förmåga att visa trohet mot förbundet. Det behövs en rättfärdighet som inte är grundad på vad jag kan. Och det är det som Jesus pratar om. När han säger till Johannes, nu gör vi det här. För att uppfylla rättfärdigheten. Alltså det Jesus menar är att han säger, vi gör det här för att lägga grunden för en rättfärdighet som inte baseras på vad människor kan klara av och leva upp till. Så när Jesus kliver ner i flodens vatten för att döpas, så handlar det egentligen inte så mycket om honom, utan det handlar om oss. I samma ögonblick som Jesus går ner i vattnet, så kliver han också in i det som Nya testamentet gång på gång beskriver som i vårt ställe. N.T. Wright skriver att Jesu dop var det ögonblick som han tog sin plats bland syndare. Inte för att han var en av dem, men för att hans uppdrag var att ta deras börda på sig själv. Paulus skriver att han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Och man kan fundera på det. Jag vet inte om du har gjort det. Det är väl mer sån här teologfundering som man håller en vaken om nätterna. När började Jesus sin tjänst? Det har du aldrig funderat på, eller hur? Nej. Jag har. Jag tror att Aron har gjort det också. Alltså efter dopet så förs han av anden ut i öknen för att sättas på prov och frestas. Frestad precis som vi blir frestade, men han vinner seger, han syndar inte. Och det ska Danne predika om nästa söndag. Det blir roligt för honom. Sen möter vi Jesus liksom nästa steg då i synagogan i hans hemstad. Där han läser texten från Jesaja. Liksom, Herrens ande över mig. Herren har smort mig till att predika. Frihet för de fångna alltihop i det här. Du känner igen det. Och många gånger så tänker man, ja, men det är ju där det börjar. För sen så liksom tar det fart. Jesus går ut och så börjar han göra under och tecken och mirakler och kalla lärjungar. Och, du vet, alltihop det där. Men jag tänker att det är ju här. Vid det dop som han inte själv behövde. Som Jesus skriver in i uppdraget. Dopet innebär och betyder, kommer du inte ihåg någonting annat, så försök komma ihåg det här. Dopet innebär och betyder att Jesus identifierar sig med oss. Han är en av oss. Och hans uppdrag är att bära vår synd, våra misslyckanden och skapa en grund för rättfärdighet som inte bygger på oss. Så att vi kan få leva i gemenskap med Gud. Så här beskriver Paulus detta i Romarbrevets 8:e kapitel. Och nu läser jag från Bibel 2000, för den här uttrycker det här så väldigt bra. Jag brukar säga ibland, jag behöver många bibelöversättningar för att få ihop min teologi. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur. Alltså det är inget fel på lagen, på reglerna som Gud satte upp. Det är fel på dig och mig, vår kötsliga natur. Det är oss det är fel på. Det som inte lagen kunde göra, det gjorde Gud. När han lät sin egen son bli lik en syndfull människa, sände honom som ett syndoffer, då dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas. Hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Det vi inte kunde göra, vi kunde inte uppfylla lagens krav på rättfärdighet. Det gjorde Jesus i vårt ställe. Det är vad som står här. Lite tidigare i samma brev så skriver Paulus så här. Nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Jesus Kristus. Wow! Och så fortsätter han och säger, i den tid som nu är, ville Gud visa sin rättfärdighet, att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Vad är det som står? Jo, det står så här egentligen. Gud har inte ändrat sin standard. Är inte det att Gud har sänkt ribban och sagt att vi struntar i det där med rättfärdigheten och liksom att leva rätt och riktigt och alltihopa där. Det finns ett krav på rättfärdighet. Det som har ändrats är att det är någon annan, Jesus vår frälsare, som har uppfyllt de kraven. Och därför förklarar Gud oss rättfärdiga. Vi som tror på Jesus. Det betyder att om du tror på Jesus, så sätter Gud liksom sin stämpel på dig och säger, du är okej. Du får vara med. Du får vara med i Guds rike. Du får vara med i min familj. Jag adopterar dig in i min familj. Det är vad Gud säger. Varför? Därför att det finns någon annan som har uppfyllt kraven åt dig. Prisat vara Herrens namn. Så när Jesus döps så är det en handling av identifikation. Han identifierar sig med oss. Och det finns mer än en teolog som menar att vårt dop är giltigt och fungerar därför att Jesus gick före oss ner i dopvattnet. Och det är en spännande och intressant tanke. Den skulle man kunna predika rätt länge om, tror jag. Men det ska vi inte göra. Den brittiske teologen och författaren Michael Green, som en del av er jag vet känner till, skriver i sin bok om dopet, som på svenska tror jag den heter Dopet när, hur och varför, tror jag den heter. Den skriver så här: Jesus steg ner i dopets vatten. Inte för att han behövde renas, utan för att göra vattnet rent för oss. Det betyder liksom att Jesus i sitt dop inviger vattnet och ger kraft och giltighet åt det dop som är ditt. Utan att Jesus hade blivit döpt, utan att Jesus ställde sig i vattnet som en representant för mänskligheten, så hade det inte spelat någon roll hur många gånger du döptes. Eller hur? Det hade inte gjort någonting. Men Jesus klev ner och ger kraft åt varje människas dop. Så att det händer någonting. Dopet är inte bara en symbolik. Det händer någonting. Man kliver in i någonting genom dopet. Jesus identifierar sig med oss när han stiger ner i vattnet. Och han säger liksom, jag gör det här för dem. Nu tar jag på mig deras synd, deras skuld och deras misslyckanden. Och eftersom syndens lön är döden, så stannar han inte där, utan han går hela vägen till korset för vår skuld. Och dör i vårt ställe. Han dör den död som egentligen var våran. Och lyssna nu, för nu har jag en sak till som jag vill att du kommer ihåg. Så det blir två saker du ska komma ihåg. Kom ihåg det här. När vi döps, så identifierar vi oss med honom. Han identifierar sig med oss. Vi identifierar oss med honom. Vi döps till Kristus. Vi döps in i honom. Och hamnar liksom i Jesus Kristus. Det uttrycket finns ju hur många gånger som helst i Nya Testamentet. Att vara i Kristus. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Eller det första kapitlet i Efesierbrevet som jag har predikat över 685 gånger. Tror jag minst. Allt det vi har och är i honom och med honom och tillsammans med honom. När du blev döpt, om du är döpt, så identifierar du dig med Jesus Kristus och han med dig. Om du inte är döpt så ska du bli döpt. Därför det händer någonting. När du låter döpa dig så kliver du rakt in i Jesus Kristus. Och kolla nu här. Vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus, där är Romarbrevet 6. Alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död. Vi är begravda med honom genom dopet i döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. Och om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vilket uttryck det är för att leva det nya livet. Det finns ett nytt liv. Till skillnad från det gamla livet. Amen. Jag vet hur mitt gamla liv såg ut. Jag är väldigt tacksam för ett nytt liv. För det gamla liv som Petrus skriver om i ett av sina brev som han kallar det meningslösa liv ni har ärvt av era fäder. Det är någonting att tänka på det för dig som är förälder. Se till att inte överföra ett meningslöst liv till dina barn. Det finns ett nytt liv. Och det finns ett nytt liv för dig. Du som kämpar, du som tycker att det är hopplöst, du som tycker att det är meningslöst, du som tycker att det är värdelöst, du som undrar vad i hela världen är syftet med alltihopa. Det finns ett nytt liv. Och det är ingenting du kan förtjäna, det är ingenting du kan liksom jobba för att få tag på, utan det räcks dig som en gåva därför att Jesus har fixat det åt dig. Genom dopet förenas vi med hans död. Och det betyder att syndens lön som är döden, den är avklarad. Du kan glömma den. Amen. Men vi ska alla dö. Jo, det ska vi. Men vi ska uppstå också. Amen. Så när vi stiger upp ur vattnet, när vi döps och stiger upp ur vattnet, så är vi inte bara förenade med Jesus i hans död, utan då är vi också förenade med Jesus i hans uppståndelse och förenade med honom i det nya livet. Vi har ett ganska starkt fokus i vår del av kyrkligheten. Den som jag ibland raljant liksom pratar om. Den pingstkarismatiska verklighet som du och jag lever i. Någonstans så. Alltså vi har ett fokus på det här. Att ge ditt liv till Jesus. Eller hur? Det har vi sagt många gånger. Jag har varit evangelist och rest runt och haft sådana här väckelsemöten och sådär. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det. Du ska ge ditt liv till Jesus. Ibland så säger vi också, det här är ett uttryck som faktiskt inte finns i Bibeln men som vi använder ganska mycket, att bjuda in Jesus i ditt liv. Och det är väl bra, det kan man göra, det är fint och starkt och härligt och alltihopa där. Men det stora är ju inte att du och jag bjuder in Jesus i vårt liv, utan att han bjuder in oss i sitt liv. Det är grejen. Det är liksom inte att du skaffar dig någon sorts liten religiös maskot som du kan ha med dig. Liksom att ta med dig in i ditt liv och sen fortsätter du med hela ditt liv, precis och dina planer och alltihopa. Det finns ett annat liv. Det är mycket större att du får leva i hans liv. Vi får leva vårt liv tillsammans med honom, förenade med honom. Det är ju liksom, det stora är ju inte att jag tillåter Gud i min stora nåd att vara min far. Ja, men det kan du få vara. Utan det som är stort och ofattbart, det är ju att han låter mig få vara en del av sin familj. Förutbestämd, skriver Paulus i Efesierbrevet, till barnaskap hos Gud. att han låter mig få vara hans barn. Det är ju inte helt självklart. Vet du, det finns ju en sak till i den här ganska korta beskrivningen av Jesu dop som är helt fantastisk. Inte minst i perspektivet att Jesus stiger ner i dopvattnet som en representant för oss syndiga människor. Det står så här: när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen. Han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa: han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Alltså Jesus har tagit det första steget i sitt uppdrag. Han har ställt sig tillsammans med oss syndare. Han låter döpa sig, inte för att han behöver det, utan för att vi behöver det. Och när han går ner i vattnet så gör han det som en representant för en mänsklighet som har fallit bort från Gud. Och han är där han är, i vattnet, som en inledning på sitt arbete, sitt verk att försona världen och mänskligheten med Gud. Och det är över Jesus i den positionen och i det uppdraget som en representant för en mänsklighet som har fallit bort ifrån Gud. Det är i den positionen som Fadern talar och säger: han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Och jag tänker att då är det ju, måste vara så att det där är Guds röst över var och en som i tro döps in i Jesus Kristus. När Gud Fader bekräftar Jesus den dagen så bekräftar han också var och en som är i Kristus. Det är tron på Jesus som gör att Gud kan förklara oss rättfärdiga. Det här är evangeliet. Och det här som Martin Luther upptäckte. Att det nya livet handlar inte om att försöka göra fler bra saker än dåliga saker. Eller att försöka få det goda att väga tyngre än det onda. Utan det handlar om att en Gud som förklarar den rättfärdig ger sitt okej till den som tror på Jesus. Ingenting annat. Över den som tror, över var och en som tror, talar Gud och säger: han är min älskade son. Hon är min älskade dotter. Det nya livet handlar om en enda sak, att Gud förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Och den vägen började Jesus att öppna upp för oss den där dagen när han steg ner i floden Jordan och lät döpa sig fast han egentligen inte behövde det. 3 år senare så hänger Jesus på korset och ropar ut: det är fullbordat. Nu är det klart. Det som jag startade och drog igång den där dagen när jag blev döpt av Johannes i floden, nu är det färdigt. Och i samma ögonblick som Jesus ropade och sedan ger upp andan, så öppnas vägen. Det är en symbolik i detta som är makalös. Då öppnas vägen i templet hela vägen in till det allra heligaste. Dit ingen människa fick gå mer än överste prästen en gång om året. Då bara öppnas det upp. Rakt in i Guds närvaro. Rakt in i gemenskapen med honom, rakt in i barnaskapet hos Gud för varenda människa som tror på Jesus. Jesus svarade honom: låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Amen.